Finland halkar efter de andra nordiska länderna, framförallt då det gäller sysselsättning och tillväxt. Finland har helt enkelt inte fått upp farten efter finanskrisen 2008, det slår finansministeriet fast. Hur ska julen få sin rullning igen? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 med riksdagsledamöterna Johanna Vartiainen från Samlingspartiet. Välkommen.
Tack, tack.
Och Mattias Mäkynen, Socialdemokraterna. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Ja, Johanna Vartiainen, vad säger den här rapporten? Är den att betrakta som en larmrapport?
I viss mån, ja. Alltså, och det är en ganska balanserad och bra genomgång om våra grundläggande problem som handlar dels om produktivitet, dels om den svaga arbetsmarknadsutvecklingen. Och det är det senare som är verkligen akilleshälet jämfört med övriga Norden.
Mattias Mäkynen, vilka tankar väckte den här rapporten hos dig?
Jag tyckte också att det var ganska väntat och balanserat på det sättet att det motsvarar diskussionen som förts i Finland under de senaste åren. Att vissa detaljer har diskuterats mera och även kritiserats, men det gäller kanske de här arbetsmarknadsfrågor som man har inte enighet om i Finland annars heller.
No, men vi kan försöka börja bena upp det här med den, som Johanna kallade den svaga arbetsmarknadsutvecklingen. Vill du utveckla det, Johanna Vartiainen?
Ja, alltså vi har nog en sån systematiskt lägre sysselsättningsandel jämfört med övriga Norden. Och det är det som det består dels av att vi har en ogynnsam demografisk utveckling. Arbetsmarknadsdeltagandet är för lågt. Och sen har vi systematiskt högre arbetslöshet. Alltså vi har konjunktursvängningar, men den strukturella arbetslöshetsgraden är nog högre än i övriga Norden. Och allt detta liksom kan åtgärdas med lämpliga politiska reformer.
Så som?
Ja, alltså nu om jag kan börja med att ge lite beröm åt regeringen, det här arbetslöshetstunnel eller työttömyysputki, att man avvecklar det var ett väldigt bra beslut. Men sen tycker jag att det behövs en mer djupgående socialförsäkringsreform som gör det ökar incitamenten för att arbeta. Och sen har vi också en internationell jämförelse extremt överreglerad arbetsmarknad. Alltså vi borde begränsa allmängiltigheten av kollektivavtalen till tabellönerna endast. Och sen en väldigt stor grej. Vi borde verkligen börja utnyttja arbetskraftsinvandringen i samma utsträckning som övriga Norden gör. Här är några exempel.
Mattias Mäkynen, hur kontrar du där?
Jag tycker också att den här produktiviteten och hur den utvecklas är en stor fråga, och i rapporten lyfts fram att vår utbildningsgrad men också forskningsresurser har inte utvecklats i samma takt som de borde. Det har att göra med både resurser men också strukturer, hur vi gör till exempel samarbete mellan högskolor och företag. Vi har många bra exempel, till exempel i Vasaregionen, hur det kan produceras nya innovationer i god samarbete med både den offentliga och den privata sektorn. Och det är någonting som borde gynnas och kunde gynnas hela Finland. Men just förra veckan fick vi en annan rapport som bevisade att samarbete mellan högskolor och det vill säga universitet och yrkeshögskolor och sen privata sektorn, företag, har minskats. Och det är helt fel håll. Vi borde öka samarbetet istället.
Kanske kan man påpeka här att det finns liksom två separata frågeställningar här. En handlar om produktivitet och utveckling och innovationer. Och det produktivitetsutvecklingen på sikt, det var avgör våra levnadsstandarder. Så att det är en viktig ett viktigt diskussionsämne och reforminriktning. Mm. Men den har inte så mycket att göra med den offentliga ekonomin. Alltså produktivitetstillväxten, det är bra, det är välkommet, men det skapar väldigt litet nya resurser eller frihetsgraden till den offentliga ekonomin. Och det är därför som, och däremot är det så att sysselsättningsgraden är vad avgör de offentliga finanserna. Och det är därför som vi absolut behöver, utöver dessa utbildningsinsatser, vi behöver också arbetsmarknadsreformer. Och det är därför som man ska inte titta på det här så selektivt, utan man ska ha båda ingredienser i bagaget.
Mm. Ja, just det. Jag håller absolut med att man ska ha båda ingredienser med. När det kommer till ännu om den här produktiviteten och innovationer speciellt, så har vi samma incitament och strukturer i arbetsmarknaden i alla delar av Finland, i hela Finland. Men vi har ganska stora skillnader mellan västra och östra Finland till exempel, eller vissa städer. Och det har att göra med de här innovationsstrukturer och hur vi skapar nya värde i privata företag. Och det är någonting som måste utvecklas också. Men det som Johanna nämnde här, till exempel socialtrygghetsreformen, där har vi ganska mycket gemensamt, tycker jag, till och med att vi vill ge människor mera möjligheter att också arbeta och sen, eller ta emot arbete när de får social trygghet. Men sen, nu har vi ökat resurser i tjänster, att hur folk hjälpas att hitta nytt arbete eller hur de hjälpas att komma till utbildningen och sen igen till arbetsmarknaden. Och såna här reformer är också, de följer också nordiska exempel från, speciellt från Sverige.
Men ni var båda inne på här att produktiviteten är för låg, eller det är ju ett faktum, särskilt om man jämfört med det här de andra nordiska länderna. Hur ska denna produktiviteten höjas?
Ja, alltså det är någonting där det inte finns någon sån gaspedal som man bara kan trycka så här och få högre produktivitet. Om det fanns, då skulle världens alla regeringar redan liksom gasa på maximalt. Men de väl kända läkemedel här handlar nog om att ha en bra konkurrens, ha en effektiv marknadsekonomi som är integrerad i den övriga globala ekonomin, och sen ha ett universitetsväsen som gör att det kommer innovationer, och där kan även den offentliga sektorn göra en viss insats. Men man ska inte förvänta sig att det blir några liksom resultat redan dagen efter man har ökat på sådana insatser. Den minskning av FoU, alltså forsknings- och utvecklings utgifter som man kunnat observera i Finland nu under de senaste 10 åren, har handlat i hög grad om att Nokias betydelse har minskat. Men alltså det finns inga sådana mirakelkur. I grund och botten handlar det om kreativ förstörelse i marknadsekonomin. Men jag tror också, men det här är mer kontroversiellt, jag tror att en mer liberal arbetsmarknad skulle bidra till högre produktivitet. Men det handlar snarare om en gissning eller en hypotes. Vi har inte några liksom starka forskningsresultat på fötterna här. Och det är ganska naturligt. Det är omöjligt att genomföra några experiment i laboratoriet kring sådana saker och ting. Men det är ändå så att övriga Norden, vi släpar efter övriga Norden, som är liksom de övriga skandinaviska länderna, har mer liberala, mer avreglerade arbetsmarknader.
Ja, Mattias Mäkynen, nu har det där. Johanna Vartiainen här, han kallar vår arbetsmarknad för extremt överreglerad här tidigare. Hur ser du på arbetsmarknaden?
Det är sant att vi har kollektivavtal som är allmängiltiga och som inte finns till exempel i Sverige, men kollektivavtal täcker i samma grad nästan lika många arbetstagare som i Sverige som i Finland. Den här hypotesen som Johanna ställde kunde motsvaras med en annan hypotes, att när man tar, som man har många exempel på, åtminstone just i Österbotten, att när man tar arbetstagarna med till utvecklingen av den privata bolaget, eller varför inte offentliga sektorn också, men när man tar arbetstagaren med till utvecklingen och genom en god ledarskap kan ta alla med till att gynna hela firman, så det leder till goda resultat också och ökad produktivitet och bättre, att folk binder sig bättre också till arbetsplatsen, som också ger till produktiviteten.
Jag håller absolut med där, men det som Mattias är inne på låter väldigt skandinaviskt i och för sig. Alltså Sverige har liksom personalen ett större inflytande på arbetsplatsen, men det hänger ihop med att kollektivavtalen i övriga Norden är mindre intrusiva och mindre detaljerade. Det är en väldigt tydlig skillnad. Och där, alltså, detta särdrag, att kollektivavtalet i sin helhet, alla möjliga bestämmelser är allmänbindande, det är någonting som, vad jag vet, endast finns i Finland. Det finns ingenstans i världen annanstans har vi så liksom en så täckande och intrusiv allmängiltighet. Och det gör att man i övriga Norden har bara mer utrymme för just detta lokala samarbete mellan personalen och företagsledningen, som också har förstärkts med lagstiftning som gör att personalen har en representation i styrelsen av större bolag. Någonting som jag skulle varmt välkomna också i Finland.
Jo, vi har väldigt breda möjligheter att göra eller ha lokala avhandlingar eller lokala avtal i Finland. Och jag tycker att alla ställer sig positivt mot att man kan göra de här lokala avvikelser eller lokala avhandlingar. När det är på riktigt fråga om att man gör det i god samarbete, man har god förtroende på arbetsplatsen och representanter som har tillgång till informationen också på båda sidor. Och jag tycker att den här diskussionen i Finland, det fattas de här riktiga modeller, att vad skulle man vilja på riktigt utveckla? Att är det fråga om att vem representerar till exempel personalen, eller är det fråga om att vilka saker måste man kunna avhandla mera om? Och sen sist och slutligen är det fråga om att hurdana minimivillkor vill vi ha? Att vi har den utgångspunkten att minimilönet måste finnas och att vi kan inte kräva sån här race to the bottom, att vi låter direktionsrätten gå så långt att man kan ta hur låga löner som helst i företag. För då är det fråga om att hur många arbete ska en människa ha och hur man ska göra av sig med lönen.
Ja, och där råder det egentligen ingen oenighet. Alltså alla som diskuterar det här är för att man ska behålla minimibeställelser i form av tabellöner. Däremot borde vi arbeta, tycker jag, som man gör i Danmark och Norge nu mestadels, att kollektivavtalet bestämmer golvet, alltså tabellönerna, och de höjs i och med när i under en avtalsrunda. Däremot kan det liksom allt annat förhandlas lokalt, och det fungerar bra. Alltså ingen här pläderar för någon sån totalt fri lönesättning, utan bara lite mindre detaljerade och intrusiva kollektivavtal. Och när Mattias säger att alla är för lokala förhandlingsmöjligheter, det stämmer inte helt, eftersom dessa först, alltså de möjligheter som finns, de utnyttjas inte i hög grad. Och det är sant, men det finns någon orsak för detta. Det räcker inte att bara säga att ja, varför används de inte. Det finns några liksom faktorer där bakom som man måste titta på. Och dessutom är det så att de små företag där de liksom flertalet inte är organiserade, de har inte alls samma möjligheter. Alltså det finns i lagstiftningen explicita förbud för dem att förhandla lokalt. Och det är en paradox, eftersom enkäten visar ändå att det lokala samarbetet och stämningen där brukar vara bäst i de här småföretagen. Och för dem är det explicit förbjudet att förhandla lokalt om många väldigt enkla ärenden, liksom hur lång lunchpaus man har eller sånt. Och det är den stora paradoxen, och än så länge har facket stenhårt motsatt sig att upphöra med detta trakasseri av småföretag. Så att där, som en hälsning till era vårens budgetmangling, liksom, avveckla dessa förhandlingsförbud. Det vore redan ett väldigt stort steg framåt.
Den här steget kunde vara möjligt. Jag tror det steg mot sånt här, när man bara tar hand om att representationen av personalen på riktigt finns och väljs, och och personalen har möjlighet alltid att välja sin förtroendevald representant. Och det är det som facket är ute efter, och vi också egentligen. Att det måste finnas representation som har tillgång till information, som har stöd till avhandlingar, för att representanter av arbetsgivaren har alltid starkare position när det kommer till informationen och hela ställningen i övrigt. Det som är oroväckande i den här diskussionen är att till exempel Metsä Botnias ledning, när den i skogsindustrin hade gått ganska hårt framåt under det senaste året, så Metsä Botnias ledning kom ut i Helsingin Sanomat och sa att de vill helt enkelt öka direktionsrätten av arbetsgivaren. Och det har ingenting att göra med lokal avhandling, utan det är just det som man är rädd för att det leder till, när man tar de här minimivillkor eller ger för mycket utrymme till arbetsgivaren att bestämma själv.
Men de här stora skogsbolagen, det är en liksom helt annorlunda fråga. Det har ingenting att göra med de här stora mängden småföretag som nu inte kan förhandla.
Ja, det är olika stora företag, men ja, den här frågan är densamma. Ska man öka direktionsrätten eller ska man på riktigt förhandla?
Precis, men de här småföretagen och Suomen-yrittäjät, de skulle vara så glada om de bara fick en sån likadan spelplan som de organiserade företagen. Och tvistefrågan är förstås att facket kräver att man endast kan ha en facklig organiserad förtroende person. Medan i många företag är läget sånt att det inte finns några fackliga anslutna. Så att de skulle ändå inte ha några friheter för att förhandla. Och dessutom kan det vara så att i ett företag med 25 anställda är det bara 3 som hör till facket. Det är ett typiskt exempel. Och då kan man ändå fråga sig, är det rimligt att dessa 3 måste kunna bestämma för alla övriga 22? Så att jag tycker att företagarnas mycket rimliga krav är att personalen borde kunna välja en representativ representant. Den skulle sen, när man verkligen tänker på det här, skulle det här även gagna facket, eftersom representanten skulle snart inse att det sättet att hålla sig ajour om juridiken, arbetsmannajuridiken och veta hur man förhandlar. Det bästa sättet är att ansluta sig till facket. Och facket skulle verkligen ha där en stor nu sån marknadsföringsmöjlighet att utvidga sitt medlemskap, eftersom alla dessa personalrepresentanter i alla dessa småföretag skulle verkligen vara i behov av att detta fackligt understöd. Nu är det snarare en sån svart låda sett ur fackets synvinkel, så att jag tycker att rädslan och det här, den stenhårda motståndet mot en sån väldigt rimlig reform som skulle underlätta livet för småföretag, det är totalt omotiverat.
Men skulle en sån här reform då faktiskt ha önskad effekt på Finland liksom vad gäller produktiviteten? Så, och det här i den här rapporten så frågar man ju sig då om Finland om några år kan kalla sig ett nordiskt välfärdsland mera. Skulle det här garantera att vi skulle kunna förbli ett nordiskt välfärdsland?
Det garanterar nog inget. Och du vet, det är en dum fråga. Att en reform kan inte garantera någonting. Men det skulle inte alltså göra någon skada. I bästa fall kan det vara en del lösning. Och att man kan friare komma överens i företaget på lokalplan. Det kan inte göra skada. Alltså det är alltid bäst att individer på arbetsplatsen kan liksom hitta lösningar utan några alltför stringenta begränsningar som kommer från utanför. Alltså vi vet inte, men jag är nästan bombsäker att det inte skulle skada, så varför inte prova? Och det skulle ändå göra livet lättare.
Ja, det är en detalj som inte är motiverad i den här rapporten eller i forskning så brett som många andra när det kommer till produktivitet, många andra detaljer i rapporten när det kommer till produktiviteten eller tillväxten och sysselsättningen. Men enligt regeringsplanen så går vi framåt med också den här lokala avhandlingen och där går vi genom kollektivavtal och fackrepresentationen. Och det som nu har man letar efter den bästa möjliga lösningen, och jag tror att i budgetförhandlingar eller det här ramförhandlingar nu i våren så får vi en lösning på det här också. Men
låt oss ändå, Mattias, vara ärliga. Om det inte sker någon lagstiftningsförändring, då kommer ingenting att ske i detta fält. Så att den begränsning att man inte liksom kommer med ett lagförslag, det är samma som att säga att vi gör ingenting. Det är ändå en viss ärlighet måste man ha i den här frågan.
Vi hoppas alla att det hittas en gemensam lösning, men och då kan även såna här lagändringar kommer i fråga, men åtminstone kollektivavtalsvis går vi framåt. Men ja, det kräver att vi hittar en gemensam lösning mellan alla parter i frågan. Men ja, annars så i stora bilden så tycker jag att vi har ganska stor enighet även i Finland att de här forskningsutgifter och både privata och offentliga måste höjas, och vi har nu satt målet att det ska vara 4% av BNP 2030, och nu har vi satt ett slags plan för det. Och sen när det kommer till den här stimulansen och hur man använder resurser från också EU-paketet, en del av det ska sättas till de här samarbetsprojekt mellan privata och offentliga sektorer som gynnar på också snabbare sikt eller på kortare sikt och leder till riktiga konkreta projekt, till exempel Power to X to Power station är ett alternativ som Wärtsilä nu utvecklar i Vasa, och det kan leda till stora resultat ganska snabbt.
Den här rapporten så frågade ju sig då att om Finland kan fortsätta vara ett nordiskt välfärdsland. No, i det här med den nordiska välfärdsstaten så brukar man ju skriva in då hög social trygghet, och med det så brukar det oftast innebära också ett ganska högt skattetryck. Går den här ekvationen ihop längre? Är den här nordiska välfärdsstaten i sin klassiska form, är den relevant längre?
Det går väldigt bra ihop, tycker jag. Det är den bästa samhällslösningen som jag vet om. Det ska liksom innefatta just båda delar. Att man har en väldigt effektiv marknadsekonomi. Och när man har en effektiv marknadsekonomi, då har man välståndet, och då har man råd för ett bra standarder i socialförsäkringar. Och det gör att systemet upplevs som rättvist, och det politiska understödet för liksom sån marknadsvänlig politik med frihandel och konkurrens, den kan upprätthållas. Så att det är ändå en väldigt bra lösning, och det förutsätter en hög skattegrad. Men det är någonting som ändå har i alla de nordiska länderna accepterats. Så att grundlösningen är väldigt bra. Men man ska inte liksom vara alltför självsäker här just när man pratar som finländare, eftersom vår sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande räcker inte för att vi skulle kunna förbli ett nordiskt land. Och det är därför som jag alltid återkommer till arbetsmarknaden. Exempelvis en inriktning där regeringen nu underpresterar tyvärr är föräldraledighetsreformen. Kvinnor i fertil ålder, mammor arbetar i betydligt lägre utsträckning än vad de gör i övriga Norden. Och nu liksom tycks även den här regeringen acceptera det här gammaldags Centerpartiets bakåtblickande utgångspunkt, att man inte gör någonting åt det här. Av allt att döma kommer det en reform som kommer att minska på sysselsättningen ihopräknat. Och där också, alltså, jag undrar, Mattias, är inte tanken nära att man skulle ha fått en bättre förhandlingsresultat med Samlingspartiet i det här ärendet?
Det är svårt att säga, för jag har aldrig förhandla om föräldraledigheter med Samlingspartiet, men den här resultatet som vi fick satsar till både jämställdheten mellan olika kön, mellan mammor och pappor, ska alla hålla sina föräldraledigheter, och vi utvecklar systemet stegvis. Jag tror att det går framåt som hela vår det här socialförsäkringens utveckling går framåt hela tiden. När det kommer till den här nordiska modellet och dess justeringar och beskattningen, alltid behöver man reformer och justeringar, men i stor bild har vi enighet i Finland också att den här höga skattesatsen är motiverad med goda offentliga tjänster, som till exempel social- och hälsovårdsreformen nu behandlar, och sen en allmän socialförsäkring som också är på god hög grad. Och nu måste vi satsa speciellt på just den här social- och hälsovårdsreformen, att den fås till målen, och sen den här vårt utbildningssystem, att vi har högre utbildningsgrad och med mera också forskning och samarbete med också privata sektorerna. Det här är det som nu måste utvecklas. Och det ännu i den här rapporten så är en brist som vi har produktiella investeringar. Eller investeringar till produktionen. Och varje vecka egentligen får jag olika exempel av företag som skulle vilja göra nya investeringar i Finland. De har till och med banklåner färdiga, men garanter, de har brist på garanter eller eget kapital. Och såna här, vissa brister har vi i vårt investeringsfinansiering. Och vi kunde ännu tänka att vad kunde den offentliga sektorn också göra för att få de här investeringar igång så snabbt som möjligt, speciellt i sånt här läge då vi är i lågkonjunktur. Men det är ingen enkel fråga, för att inte kan en litet land som Finland börja konkurrera riktigt med pengar. Tyskland satte just förra vecka över 1 miljard euro till Tesla när de stötte deras investering till en ny fabrik i Tyskland nära Berlin. Att vi har aldrig såna pengar att ge till företag, men till exempel de här garantare är en exempel på att hur vi kan stödja privata investeringar, och kanske vi borde ha lite lägre tröskel med dem också och ta lite risk med offentliga sektorn också.
Men man ska ändå beakta att statens, alltså offentliga garantier har nu ökat väldigt markant i den offentliga sektorns balansräkning. Man känner sig lite oroad redan kring allt som Finvera liksom har undertecknat. Och i grund och botten tillhör Finland samma internationella kapitalmarknad som alla länder. Alla länder, även Tyskland, är förhållandevis små i förhållande till den här enorma kapitalmarknaden. Så att det handlar om andra saker. Det är inte brist på kapital som är källan till, den grundläggande källan till våra problem. I den här rapporten som nu kom, alltså vi pratar båda två varmt om den nordiska modellen, men det finns en förskräckande diagram 2.5 i rapporten på sidan 16. Där är det en väldigt enkel diagram om sysselsättningsgraden i Finland och jämförbara länderna Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland, och vi ligger systematiskt för lågt där. Och det är det som, innan vi åtgärdar detta, då kommer vi inte att ha liksom få bukt med våra problem med offentliga finanser. Så att alla dessa väldigt oangenäma och obekväma frågeställningar som man nu pratar om, socialförsäkringar och työttömyrsputki och A-kassan och allt sånt, de kommer inte att försvinna innan vi moderniserar våra trygghetssystem till en skandinavisk standard. Exempelvis, alltså, jag tror inte att folk inser det. Exempelvis det här heter det utkomststöd på svenska, alltså toimeentulotuki. Mm. Det är någonting där man i Finland är bara väldigt mer generös än i övriga Norden. Vi har redan ett slags medborgarlön i form av utkomststöd som alla enligt grundlagen är berättigade till. Och det, där är vi bara unika. Så att vi kan upprätthålla väldigt bra standarder i socialförsäkringar, men vi måste också ställa krav. Och det är det här Danmarks flexicurity, eller även i Sverige. Där ställer man bara mer krav på den arbetslösa. Man säger att ja, du får den här goda arbetslöshetsersättningen, men förstår du, du ska inte vistas i våra system för väldigt länge. Du ska nu prova alla dessa nya möjliga jobb, även med lägre lön kanske, men det får du nu ta, eller en utbildnings- eller en praktikantplats, men man ska ställa mer krav. Och då kan vi också bli liksom rika och ha starkare offentliga finanser som Danmark, Sverige, Norge har.
Här till sist, ni har ju båda konstaterat att det nu inte egentligen var några hemskt stora nyheter i den här rapporten. Den här låga sysselsättningen är, som många gånger har sagts här idag, den är det där systematisk det har varit på det här sättet länge. Egentligen oberoende om det har varit borgerlig eller en röd eller rödgrön regering, så har de här sakerna inte ändrat på. Finns det politiskt mod att ta tillräckligt vågade beslut för att lösa det här problemet?
Det är inte fråga om politiskt mod, tycker jag. Jag tycker att vi är inte bara eniga om vissa reformer och deras att hur de skulle påverka den här situationen och ställningen. Vi hänvisar nu för tiden ganska ofta just i Österbotten, för där har vi den här nordiska sysselsättningsgraden både i mindre och större kommuner. Och det har att göra med de här styrkor som redan har nämnts med god samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, men också privata och offentliga sektorer, bred utbildningssektor och mycket forskning och nya produkter till globala marknaden. Från Österbotten siktar man alltid utåt till globala marknaden, och det är någonting som måste utvecklas i hela Finland. Att vi kan inte alltid bara se till den inhemska marknaden utan alltid utåt, och speciellt i Norden, där har vi bästa kontakter, och det fungerar speciellt bra i Österbotten och västra kusten, tycker jag.
Delvis handlar det ändå om politiskt mod, och det alltså hela det här paketet för att höja sysselsättningen, det är något som är svårt för facket och vänsterpartierna, och det handlar om mod så tillvida att jag som var 37 år medlem i Socialdemokratiska partiet, jag fick ändå så många gånger den erfarenhet att någon socialdemokratisk politiker säger till mig att jag vet att i grund och botten det är som du säger, men det här är väldigt svårt för oss eftersom det går stick i stäv mot våra traditionella liksom de reformer som vi krävt. Så har det politiskt svårt. Och sen har vi detta särdag i Finland som inte finns i övriga Norden, nämligen att vi har dessa arbetsmannasorganisationernas nästan statsoffentliga ställning, den här korporativismen. Och det har varit en broms på reformer. Det har gett en vetorätt åt facket och arbetsgivarna, medan man i övriga Norden har låtit forskarkåren och tjänstemannakåren spela en större roll. Så delvis handlar det om våra politiska systemets nackdelar.
Där sätter vi punkt för Slaget efter 12. Tack Johanna Vartiainen och Mattias Mäkynen. Mitt namn är Filip Sten, och Slaget efter 12 är tillbaka i morgon.
Tack så mycket.